God kväll! Rubriken för kvällens program är Så blir vi ensam kvar i rampljuset utan åsna. Och förklaringen till den kommer du givetvis att få höra. Men också om hur det var att växa upp i Mullsjö, flytta härifrån och om förvirringen som uppstår när man flyttar tillbaka. Om att möta människor som gör stora avtryck i ens liv, om hur viktigt det är att marknadsföra sin hemort. Mitt namn är Anna Bor och jag önskar er återigen välkomna till Efter åtta. Att säga att jag är född i Mullsjö vore att ljuga, eftersom jag blickade världens ljus på BB i Falköping 1971. Men efter det så var Mullsjö, eller ja, rättare sagt Bjurbäck, hemma för mig. Jag sa själv att jag bodde i Mullsjö. Bjurbäck, Mullsjö, Mullsjö, Bjurbäck. Vad var skillnaden? Det stod ju till och med Mullsjö på posten som kom. När jag började skolan fick jag veta att äkta Mullsjöbo var jag ju inte, eftersom jag faktiskt bodde i Bjurbäck. Och det låg ute på landet, utanför det riktiga Mullsjö. Det var inte så att jag blev mobbad för detta. Nej, det var bara ett konstaterande och en markering av att det fanns en slags gradering av Mullsjöbor. Ärligt sagt så brydde jag mig inte det minsta om jag var riktig eller oriktig Mullsjöbo. Huvudsaken för mig var att jag trivdes där jag bodde, och det gjorde jag. I mitten på 80-talet så invigdes den nya skidbacken i Mullsjö. Kärt barn har nog många namn, och genom åren är väl Knaggebobacken, Slottsbacken, Mullsjö Ski Center och Mullsjö Alpin några av de namn som vi har kallat vårt vintermäcka. Helt plötsligt pratade alla i skolan om Mullsjö skidbacke. Jag, som tidigare fått förklarat för mig att jag inte bodde i Mullsjö utan i Bjurbäck, påpekade lite fint för mina skolkamrater om var skidbacken egentligen låg. Att det inte var i Mullsjö utan i Bjurbäck. Nej, nu helt plötsligt så låg Bjurbäck i Mullsjö, och därför var det också givetvis Mullsjös skidbacke. Tja, så snabbt kan gränser ändras, och över en natt så blev jag då, tack vare skidbacken, en fullvärdig och riktig Mullsjöbo. I början av 90-talet tog jag mig utanför kommungränsen för att, som jag kallar det, vara på flykt i 10 år innan jag kom tillbaka. Det var inte så att jag absolut ville bort från Mullsjö. Det var mer en slump att det blev så. Jag blev arbetslös och fick erbjudande om ett jobb i Tyskland, och rätt som det var så bodde jag 150 mil söderut. Under en period i mitt liv flyttade jag ganska ofta. Till slut hade jag fått in en riktigt bra rutin och visste precis vilka glas, vasar och koppar som passade i vilken flyttkartong. Flyttlasset gick ifrån Mullsjö till Tyskland, via Mantorp till Göteborg, vidare till Mölndal, tillbaka till Tyskland igen, och för snart 13 år sedan återvände jag till Bjurbäck. Min mamma, hon skrev alltid in min adress med blyerts i adressboken, och jag förstår faktiskt varför. Under åren som jag inte bodde i Mullsjö höll jag mig ändå underrättad om vad som hände här hemma. Vänner och bekanta, och inte minst mina föräldrar, höll mig uppdaterad via brev och telefonsamtal. Ja, det här med mejl och internet hade ju inte riktigt hittat hem just då. Vem hade gift sig med vem? Vilka hade fått barn? Vem hade köpt vilket hus? Och vem jobbade var? Ja, allt sånt där som man bör hålla koll på, i alla fall som kvinna. När vi sedan, för jag hann att gifta mig medan jag irrade runt, skulle flytta till Mullsjö, vilket var en ny plats för min man som kommer från Tyskland, kände jag att jag hade läget under kontroll. Han kunde lita på mig. Slutligen så var det ju till min barndomstrakt vi skulle flytta. Och det är klart att man känner igen sin hembygd. Nu hade det ju hänt saker som ingen tydligen tyckte var så viktiga att berätta om. I alla fall inte så att de kom på uppdateringslistan till mig medan jag var borta. Och när jag sen frågade varför ingen hade nämnt något om detta, hette det ofta: Va? Fanns inte det när du bodde här? Det måste det väl ha gjort. Tänk vad fort man glömmer och hur fort man vänjer sig vid nya inslag i sin närmiljö. Alla de här förändringarna som har gjorts under de 10 åren jag var borta, som jag själv inte upptäckt när jag varit och hälsat på, fick jag nu som en kalldusch över mig när jag flyttade tillbaka. Vart skulle jag handla blommor när Lundströms blomsteraffär var borta? Jaha, man gräver upp hela centrumet. Vi ska bygga om där. Var är Blott och Sport? Jag skulle till banken och passerade Systembolaget. Sen när hade vi systembolag i Mullsjö? Och när stängde Hydromacken där jag kunde köpa mina buggtuggummi? Och vad hade hänt med pubben nere vid stationen? Ja, det var många förändringar. Det var heller inte så kul att en lördagmorgon svänga in på soptippen med kärran full av skräp och upptäcka att man hamnade mitt i hundklubbens lydnadskurs. Var 17 fanns soptippen? Jag måste erkänna att jag faktiskt inte kunde med och fråga de som gick på kursen var soptippen låg någonstans, utan jag åkte hem med mina sopor igen. Fick sedan veta att någon soptipp inte fanns längre. Nu hette det återvinningscentral eller sortergård och låg i södra industriområdet. Precis som att det skulle göra mig klokare. Hade Mullsjö blivit så stort så att vi hade delat in det i regioner efter vädersträcken? Ja, identitetskrisen nådde sin topp när jag fick veta att jag inte längre var skaraborgare utan tillhörde Jönköpings län. Mullsjö hade utvecklats. Tiden hade inte stått stilla och plötsligt kände jag inte alls igen mig på den plats som jag under 10 års kringflackande haft som trygg bas i mina tankar. Den plats som jag kallat hemma var nästan lika ny för mig som för min man. Och det var bara att börja lära känna sin hembygd på nytt. Kommande låt känner ni säkert igen. 34 med Per Myrberg. Rivningsvågens protestsång.
Denna kåk har varit våran ut i många herrans år. Denna kåk har varit vår och det har...
Jag tillbringade, som jag nämnde, några år i Tyskland under den period jag var på vift. Bland annat så arbetade jag som hästskötare hos en smått hästgalen dam som ägde 3 lipizzanerhingstar. För er som inte är inne i hästsvängen kan jag säga att det är de här vita hästarna som man kan beskåda på spanska ridskolan i Wien och att de är högt skattade som dressyrhästar. 2 av de här hingstarna var pensionärer från spanska ridskolan i Wien medan den tredje kom från deras stuteri i nuvarande Slovenien. För mig som var van att rida i skog och mark på normalt utbildade hästar var det väldigt kul att få rida och träna de här. Och jag tror att jag lärde mig mer av hästen än vad jag kunde bidra med till deras utbildning. Med i uppgiften som hästskötare var också skötseln av Moses. En cirka 8 år gammal åsnehingst som var precis så tjurig och envis som man tror att åsnor är. Och han var dessutom väldigt glad i mat och mycket kär i en av lipizzanerhingstarna, i Bobi. De stod ofta och kliade varandra genom staketet och kunde Moses så gick han in och ställde sig vid Bobis boxdörr för att de skulle kunna gosa lite extra med varandra. Vad gjorde vi då med dessa välutbildade och ganska värdefulla hästar mer än att rida runt i ägarinnans ridhus? Jo, vi visar upp dem för publik. En annan, minst lika galen hästkvinna hade vid ett tillfälle skrivit ihop ett manus som skulle sättas upp som en teater kan man nog kalla det. Allt var med som behövs för att dramatiken skulle vara komplett. Kung, drottning, bortrövad prinsessa, onda och goda makter och givetvis en vacker prins. Programmet skrevs. Vi övade och hästarna skulle ju gå i takt med musiken. Alla roller skulle gestaltas av hästar och deras ryttare. De De onda spelades utav svarta friserhästar och den vackre prinsen var givetvis våra vita lipesanderhingstar. Sagan skulle berättas och musik spelas och häst och ryttare skulle visa upp sina konststycken. Denna föreställning sattes upp i en större stad i Tyskland och biljetter såldes för glatta livet. När den stora dagen sedan äntligen kom var min uppgift inte bara att fixa de vita hingstarna inför deras entré. Jag skulle tillsammans med åsnan Moses meddela publiken när det var paus. Föreställningen var i två akter och när första akten var slut så skulle vi göra vår entré. Till Moses hade vi gjort skyltar som vi hängde över ryggen på honom och på dessa så stod det med stora bokstäver paus. Jag skulle iklädd i vit blus, röda paljettbyxor och några mindre bekväma snabelskor som var helt hopplösa och gå med i den tjocka sand som låg på arenan. Ta mig ett varv runt på arenan tillsammans med Moses så att alla i publiken kunde se och läsa skyltarna. Vem som kom på den här idiotiska idén och vad jag tänkte på när jag sa att jag ställer upp på det, det vet jag inte längre. Jag kände att jag kostymmässigt såg ut ungefär som en figur från Alibaba och de 40 rövarna, förutom att jag inte hade någon turban på huvudet och inte någon smäcker arabhäst vid min sida, utan en tjurig, rufsig åsna. Vårt ögonblick kom. Första akten var slut och vi skulle in på arenan. Ljuset är riktat mot ingången, för övrigt mörker i hela arenan, och publiken väntar spänt på vad som ska hända. Eftersom jag kände Moses ganska väl visste jag att utan Bobby eller mat rör han sig inte ur fläcken. Och Bobby kunde jag ju inte ta med ut på arenan, så det fick bli en hink med havre. Under jubel och applåder så går vi så i snigeltempo in på arenan. Moses lockad av havrehinken och jag koncentrerad på att inte stupa över mina egna fötter i dessa snabelskor och att inte ge för mycket mat till Moses. Det skulle ju räcka hela arenan runt. Vi lyckades bra, vi tog oss framåt. Det gick inte fort men ändå, folk hann och läsa på skyltarna i lugn och ro. När vi sedan kommit nästan ända bort till motsatta sidan från ingången sett, det var då Moses stannade för att hämta luft. Ni som har erfarenhet av åsnor vet vad detta innebär. De andas liksom bara in. Och jag tror att de pumpar in luften med öronen för de brukar vicka i samma takt som de drar in luften. Sen släpper de ut luften i form av detta otroliga skriande som bara åsnor kan. Och när skriandet väl satt igång kom också hans oanade talang som rodeohäst fram. Med ett jätteskutt åt sidan ryckte han nästan omkull mig och i ren reflex utlöste jag den panikhake jag hade på grimskaftet och Moses var nu fri. Skriande, skuttande och med skyltarna flaxande som änglavingar på sidorna tar han sig nu i ett rasande tempo tillbaka mot utgången. Den här stackars ljusteknikern som följt våran inmarsch som skett i snigeltempo hade förmodligen somnat och var inte alls beredd på denna aktivitet som plötsligt utbröt nere på arenan. Han insåg att han inte skulle hinna fånga in Moses och belysa honom med en strålkastare och löste problemet med att tända alla lampor som var riktade ner mot arenan. Det blev helt vitt. Och vad är det då publiken får se i detta ljushav? Ja, inte är det Moses, för han har för länge sedan lämnat arenan och befinner sig skriandes långt in ibland stallgångarna letandes efter sin kärlek Bobby. Nej, kvar på arenan finns bara jag. I mina röda paljettbyxor, tappert kämpande genom sanden i mina snabelskor, med en halvfull havrehink i ena handen och ett grimskaft i den andra. Den här känslan som kändisar pratar om. Att stå i rampljuset är en härlig känsla. Det är den som får mig att leva. Den känslan infann sig faktiskt inte alls hos mig just då. Jag njöt inte det minsta av att bli lämnad ensam kvar i rampljuset utan åsna. Moses önskan var förmodligen densamma som Queen framför i nästa låt. I want to break free. Efter detta framträdandet så var Moses och jag rörande eniga om att det här med showbusiness var inte riktigt våran grej och vi strävade inte efter att bli inbokade på några fler event. För att få lite omväxling i häst- och åsneskötarjobbet tillbringade jag ganska mycket tid på gymmet och det var där jag träffade honom. Ja, inte honom i form av mitt livs stora kärlek som du kanske trodde nu. Nej, en av de där personerna som plötsligt korsar ens väg genom livet, som är inne och gästspelar en kortare tid, men som lämnar stora spår efter sig. Du har säkert någon eller några sådana i ditt liv också. Någon du har träffat på en kurs, ni kanske jobbade ihop ett tag, träffades på en resa och sen skildes era vägar åt och du har aldrig hört eller sett något från denna personen efter det. Ändå dyker de upp i minnet ibland i lite olika sammanhang. Vad gör han eller hon nu? Hur gick det för honom? Lever hon överhuvudtaget fortfarande? Detta möte jag ska berätta om ligger drygt 20 år tillbaka i tiden och med jämna mellanrum så dyker han upp i mina tankar. Lorenzo. Han satt ofta på motionscykeln när jag kom till gymmet och jag satte mig bredvid honom för att han var trevlig att umgås med. Vi småpratade om allt mellan himmel och jord. Han läste spanska eftersom han skulle åka till Mexiko och ville ha kläm på språket som han uttryckte det. Jag tyckte väl att det var lite väl ambitiöst att lära sig ett nytt språk inför en semesterresa, men vi är ju alla olika. Ibland så förhörde jag honom på lite glosor, ibland läste han texter för mig som jag inte förstod så det väldigt mycket av, men han fick öva i alla fall. Givetvis pratade vi jobb. Han arbetade med olika sociala projekt och bland annat med missbrukare. Såg framför mig hur han satt på ett av kontoren i rådhuset och vände papper, glatt stämplande på alla sidor eftersom tyskar har en viss förkärlek för stämplar. Det blev att vi tränade mer och mer tillsammans. Jag fick med honom på både step up och spinning och vi spelade squash och tennis och pingis. Under några månader tränade vi flitigt tillsammans och hade jättekul. Tillägga ska att det aldrig var några andra känslor inblandade. Vi var bara trevligt träningssällskap för varandra. Så en kväll berättade han att hans resa till Mexiko närmar sig och han undrade om vi skulle gå och ta en kaffe efter träningen som avslutning på vår gemensamma träningstid. Jag tyckte att han gjorde lite stor grej utav det hela. Avsluta vår gemensamma träningstid. Snacka om och dramatisera tillvaron. Men, sagt och gjort, vi skulle ta en kaffe efter träningen och skulle ses på parkeringen utanför gymmet för att ta min bil ner till stan. Där satt jag i bilen och väntade på Lorenzo. Ja, jag var färdig före honom fast jag är tjej. Jag satt där och väntade på den kille som jag flera kvällar i veckan sett i shorts och svettig t-shirt, som läste spanska inför sin Mexikoresa och som arbetade med missbrukare. En kille jag hade lärt känna ganska bra, trodde jag. Det jag fick se när han kom ut från gymmet fick mig verkligen att tappa hakan. Han kom ut i brun kåpa med vitt rep på magen. Lorenzo var munk. Hur hade jag missat detta? Bevisligen hade jag inte ställt rätt frågor. Och svaren på de frågor jag hade ställt hade jag ju tolkat helt utifrån min världsuppfattning. På kaféet satt jag nu mitt emot en främling som jag var helt fascinerad av. Han berättade att han skulle flytta till ett kloster i Mexiko och hjälpa alkoholister att bli fria från sitt missbruk, lära dem läsa och skriva och få dem att bygga upp ett liv utan alkohol och öka deras chanser till att få jobb. Spanskan han hade lärt sig, det var inte för att kunna beställa mat och öl eller klaga på hotellets luftkonditionering. Nej, Det var för att kunna prata med bröderna i klostret och med dem som han skulle hjälpa hitta vägen till ett nytt liv. Träningen, ja det var ju för att öka hans kondition eftersom klostret låg högt upp i bergen. Vi drack vårt kaffe och plötsligt så kände jag att jag hade 1000 frågor till främlingen som satt mitt emot mig. Men den tiden fanns inte riktigt. Jag frågade i alla fall varför han aldrig sagt att han var munk. Och till svar fick jag bara, det är inte viktigt vem man är utan hur man är. Efter några år av brevväxling tappade jag kontakten med Lorenzo. Jag vet inte om han är kvar i Mexiko idag eller hur det gick för honom. Men med jämna mellanrum så tänker jag på hur starkt intryck han gjorde på mig under den korta tid han var inne och gästspelade i mitt liv. Den väg som Lorenzo valde att följa, att ge allt för andra, det är ingen enkel väg. Och om svåra och steniga vägar handlar nästa låt, Diesel Väg med Xavier Naidoo.
Also ging ich diese Straße lang und die Straße führte zu mir.
Jag kan inte annat än att le när jag tänker på Lorenzo. Min min när jag såg honom i munkkläder måste ha varit helt obetalbar. Om man går genom livet med leende på läpparna så har jag fått för mig att allt blir mycket lättare. Man får ofta ett leende tillbaka och ett positivt bemötande. Om inte annat så motverkar det tyngdlagen och drar upp dubbelhakan lite. En gång då det inte hjälpte att le och jag inte fick ett leende tillbaka var när jag 19 år gammal skulle in i dåvarande Sovjet och fastnade i säkerhetskontrollen. Orsaken till att jag hamnade där var ett utbytesprogram på Pebrogymnasiet i Jönköping där eleverna som läste ryska skulle få ta emot elever från Moskva för att sedan åka och hälsa på dem. Nu visade det sig att det kom fler elever hit än det var elever som läste ryska och det saknades värdfamiljer. Jag tyckte det lät jättekul och mina föräldrar hade inget emot det så jag anmälde mitt intresse. Eftersom varken mina föräldrar eller jag kunde någon ryska skulle de se till att eleven som skulle bo hos mig kunde engelska. Det var spännande att möta upp gruppen och få träffa Monique, tjejen som skulle bo hos mig och som kunde engelska. Visst, hon kunde 2 ord perfekt på engelska, yes och no. Och därmed var ordförrådet uttömt. Dessutom hade hon nog blivit tillsagd och var artig och trevlig så hon använde bara ordet yes. Det blev en ganska begränsad dialog kan vi väl säga. Men våra kreativa hjärnor när det gäller att rita och teckna utvecklades enormt under den veckan hon bodde hos mig. Som tur var träffade hon sina vänner och andra rysktalande personer i skolan var dag, vilka vi också utnyttjade som tolkar. Men nu stod jag alltså där vid gränskontrollen tillsammans med ett gäng tungt beväpnade män som definitivt inte log. Deras engelska kunskaper var ju ungefär lika bra som Moniques och utav de 2 ord engelska som man verkade kunna i Sovjet så använde ju Monique ordet yes. Medan dessa bistra män använde ordet no, varvat med njet. Och man behövde inte kunna ryska för att förstå att det var någonting som inte var till belåtenhet med mig och mitt pass. Och ganska snart fick jag klart för mig varför. Ingen hade upplyst mig om att det kunde bli problem att komma in i Sovjet om man hade ett USA-visum stämplat i passet, vilket jag hade. Efter mycket om och men, mycket viftande och diskuterande männen emellan, många njet njet och en lärare från Pebrogymnasiet med nervsammanbrott och snudd på hjärtinfarkt så blev jag till slut insläppt i landet. Redan då började oron gnaga inom mig om jag någonsin skulle komma ut ur landet igen. Moniques familj bestod förutom av henne själv, av mamman som var lärare och pappan som nu var pensionär men hade ett förflutet inom det militära. Fick sedan veta att han hade varit ubåtskapten. Och då tänkte jag i mitt stilla sinne att då är det nog inte bara Monique som har varit i Sverige. Alla tre kunde de två engelska orden yes och no lika bra. Mamman hade en lärarkollega som kunde ganska bra engelska, så hon kom förbi ibland och tolkade för att vi skulle kunna lära känna varandra lite bättre. Det komiska i det hela var att jag använde inte den engelska jag kunde, utan bara de orden som jag visste att de förstod, det vill säga yes och no. Och för att inte vara otrevlig använde jag, precis som Monique gjort hos mig i Sverige, bara ordet yes. Detta resulterade bland annat i att jag tydligen tackade ja till att dricka snaps. Som 19-årig präktig tjej från Bjurbäck som inte gjort någon bekantskap med starkare drycker än O'boy vid det här laget, satt jag nu och snapsade med pappan i familjen. Allt för att man inte ville vara oartig och säga no, särskilt inte till en rysk före detta militär. Även om vi inte kunde prata så mycket med varandra kom vi fram till att vi hade samma musiksmak. Från någon utländsk radiosändare hade Monique på ett svajigt kassettband spelat in en låt ifrån ABBA som vi diggade till på kvällarna. Och vem kan motstå att sjunga med i Waterloo med ABBA? Det var jätteintressant att få bo hos Monique och tillbringa en tid tillsammans med henne och hennes familj. De bodde i ett höghus där ytterdörren till huset alltid stod öppen. Och huset var så skevt att jag tror att ytterdörren stöttade hela huset. Hade man stängt den så hade det nog vält. Att familjen hade förmåner i och med pappans roll inom militära började jag ana. Eftersom det alltid fanns färsk frukt på en tallrik i Moniques rum som denna vecka blev mitt rum. Och de hade toapapper. Även om det bara var jag som hade privilegiet att använda det. Resten av familjen använde tidningspapper, men de hade lyckats få tag i toapapper. Något som de andra svenskarna i gruppen var lite avundsjuka på. Alla familjer hade inte tillgång till toapapper, utan det var tidningspapper som gällde. Tilläggas kan att tidningarna hade ungefär samma kvalitet som bakplåtspapper. Nästan ett år efter mitt besök i Sovjet ringde en kvinna till mina föräldrar och undrade om de kände någon som hette Anna och som varit i Moskva. Det gick ju inte att förneka, och när jag sedan tog kontakt med Rut, som kvinnan hette, visade sig att hon var lärare, bodde utanför Östersund och hade deltagit i ett utbytesprogram med en skola utanför Moskva. Rut hade bott i samma familj som jag i Moskva eftersom Moniques mamma var lärare och deltog i det utbytet. Flera gånger under Ruts vistelse hade de pratat om Anna och även visat bilder på mig. Från början trodde Rut att jag var dotter till familjen, men att jag nu bodde på någon annanstans. Kommunikationen mellan Rut och familjen var på ungefär samma nivå som när jag var där. Men när Monique en kväll skulle iväg på fest och hade klätt upp sig i den snyggaste tröjan hon ägde, började Rut ana att den här Anna kunde ha någonting med Sverige att göra. Mullsjö kommun hade tagit fram tröjor med ett färgglatt tryck på. Och en sån tröja hade jag gett Monique som minne från hennes vistelse i Mullsjö. Stort över bröstet på hennes fina vita tröja stod det i glada färger Mullsjö, friskt, rent och skönt. Glatt pekade Monique på tröjan och upprepade Anna, Anna. När Rut lämnade Moskva hade mammans engelsktalande väninna kallats in för att tolka familjens önskan om att Rut skulle leta reda på mig innan mammans besök i Sverige. Med sig fick Rut en lapp med mitt namn och telefonnummer. På lappen stod det Anna 007. Ganska många siffror hade på något konstigt sätt försvunnit ur telefonnumret. På den tiden kunde man ju inte googla eller kolla på Eniros hemsida för att leta reda på en person. Rut hade helt enkelt fått gå till postkontoret i Östersund där en samling av Sveriges alla telefonböcker fanns och snällt börjat leta efter hur många Mullsjö det finns i Sverige. kan tillägga att vi inte är den enda orten som heter Mullsjö. Sen hade hon fått gå igenom alla telefonnummer i Mullsjöorterna och leta reda efter nummer innehållande 007 och sen helt enkelt provringa. Och så lyckades hon hitta mina föräldrar. När Moniques mamma kom till Sverige någon månad senare tog jag nattåget upp till Östersund och tillbringade en hel helg tillsammans med henne och superdetektiven Rut. Jag vet inte om Moniques familj någonsin anade vilket arbete Rut hade lagt ner på att hitta mig. Och jag kan bara säga, underskatta inte kommunens marknadsföringsmaterial. Använd det rätt och du vet aldrig vilka överraskningar som väntar på dig. Scorpions med låten Wind of Change här i en live-version får stå för de förändringar som skedde med Sovjet strax efter jag och Rut besökt landet. Och ja, det var många delar av Europa som fick kartan ändrad i början av 1990-talet. Vi svenskar inleder ju ofta samtal med personer som vi inte känner med att prata om vädret. Och när det är avklarat kommer gärna frågan, och vad jobbar du med? För vissa är det viktigt att berätta vad de gör, rent praktiskt. Medan andra hellre drar till med den där titeln de har enligt anställningsavtalet. En del har ju jättefina titlar, men det säger inte ett smack om vad de sysslar med. När jag får frågan om vad jag jobbar med så säger jag, utan omskrivningar och förskönande titlar, att jag är turistguide. Jag möts ofta av två olika reaktioner när jag säger vad jag jobbar med. Den ena är, aha, och vad jobbar du med när du inte håller på med det? Den andra reaktionen är, va? Ja, egentligen uttrycker de ju samma tanke. Det där är inget riktigt jobb. Pengar måste hon tjäna på något annat sätt. Och så kommer följdfrågorna. Vad gör du egentligen? Kan man leva på det? Att mitt jobb väcker nyfikenhet hos en del tror jag beror på just det. Att de flesta tror att det är en hobby. Någonting man håller på med på fritiden. Tyvärr är det inget heltidsjobb. Inte i Sverige i alla fall. I många andra europeiska länder kan du leva på det här. Men här är det svårt att få uppdrag jämnt fördelat året runt. Jag kompletterar min guideverksamhet med uppdrag som reseledare. Främst på bussresor till Tyskland och Kroatien. Plus att jag jobbar på Tändsticksmuseet i Nyönköping och på kontoret hos en researrangör. Men vad gör jag då som turistguide? Går längst fram i gruppen med ett paraply i högsta hugg och berättar om husen på höger och vänster sida. Ja, ibland är det faktiskt så. Men önskemålen och kraven på en guidad tur är väldigt varierande. Det kan vara tyska journalister som ska stanna till i Jönköping i 2 timmar. Ja, de flesta av de här guideuppdrag är faktiskt i Jönköping. Den här tiden är den jag får på mig att presentera stan för de här journalisterna på ett så unikt och intressant sätt så att det de sedan skriver i sina reportage eller berättar om i radio lockar tyskarna att åka till just Jönköping. Ibland är det resebolag som skickar sina anställda på rundtur för att de ska se vad resorna innehåller så att de sedan ska sälja i sina hemländer. Det kan vara företag som vill ha en guidad tur från konferenslokalen i en änden av stan till restaurangen i den andra änden. En släktträff där man ska guida mellan olika bostäder, butiker och platser som har anknytning till deras förfäder. Det kan vara after work-gänget som vill ha en guidad runda på Segway innan de går till puben. Eller ett gäng kompisar som vill veta mer om industrihistorien runt tändstickstillverkningen. Det är sällan 2 rundturer är identiskt lika, både på gott och ont. Ibland krävs det lång förberedelse och det kan ta mycket tid i anspråk innan turen är klar att genomföra. För oavsett vem som är kund så krävs 100% engagemang inför vart uppdrag för att det ska bli en trevlig upplevelse och för att de önskemål som just denna kunden har ska uppfyllas. Jag älskar mitt jobb. Och jag hoppas någon gång lyckas utöka guideverksamheten i våran kommun. Här där det finns så mycket intressant historia runt knutarna. Vi har så mycket att visa upp och som vi har varit stolta över. Mullsjö utvecklas och förändras, men inte i fel riktning. Och vi borde visa upp Mullsjö, för det är ju friskt, rent och skönt. Nu tänkte jag tacka för mig och för att du har lyssnat och avrunda med att spela två utav de finaste låtarna jag vet. The Rose med Bette Midler och Ängen i rummet med Eva Dahlgren. In the spring, because...